hockey, vänner.
Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion, Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det
är mål! Yeah. Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That
was brilliant! Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, varmt välkomna. Ni är inbjudna till en ny Viaplay podcast. Det är nummer 294. Hockey ska det handla om här i en dryg timme. NHL-säsongen är ju över, men vi är ju mitt i en säsong där svenska ligorna nu är igång. SHL och Hockeyallsvenskan. Och så har det ju varit en draft också, vilket gör att Erik Granqvist mår, hur då?
Viaplay Hockey proudly selects from Mohida, Sweden, Niklas Jaidi!
Oj!
Jag mår faktiskt som efter en guldfest med Rickard Wallin 2011. Jag mår alldeles prima, men det susar lite i huvudet. Jag gick och la mig 9:30, vaknade strax efter midnatt och var så nyfiken på när svenskarna skulle gå i draften. Så jag har suttit och sett allting. Och sen har jag suttit och twittrat och grejat, så att jag har inte sovit någonting sedan midnatt. Så allt hänger på dig idag, Valle. Du får prata på.
Jag undrar bara om du satt ute i skogen eller om du satt hemma och kollade på draften.
Ja, det är en bra fråga. Jag byggde ett jättefint vindskydd / regnskydd häromdagen. Återigen, för att det har regnat väldigt mycket här nere i Ängelholm. Men så upptäckte jag att det inte är bra för iPaden att sitta där med Viaplay. Så att jag rörde mig inåt. Så att jag har suttit med så här tända levande ljus i det här lite höstskymningen. Och njutit av draften. Det var riktigt kul att se. Bra producerat. Det blev en online draft såklart. Som var väldigt underhållande och spännande på samma gång.
Ja, men vi ska ju prata om den givetvis, draften med två svenska i topp 7. Och så blir det ju en hel del om ryktena som pågår. Det beror på när ni lyssnar på den här podcasten. Det kan ju hända precis när som. Men vad kommer Oliver Ekman Larsson hamna till exempel? Henrik Lundqvist framtid. Hur ser den ut, Markström? Ja, det finns hur mycket som helst att ta. Men på tal om den här skogen som Wallin var inne på, Erik. Du måste ju berätta hur det gick till när Expressen ringde. Du skulle göra en intervju just om livet i skogen.
Ja, det var inför sista finalerna där. Så hade de ju fått nys om, de hade väl sett på min Instagram att jag var mycket ute i skogen, into the wild som jag själv säger. Och då fick jag ett meddelande av Sonny, våran mediakille på Nent Group, som sa att Expressen kommer ringa dig idag 14:00. Går det bra? Ja, det går bra. Jag svarar för en gångs skull i skogen, svarade jag honom då. Andas och njut. Och sen gick jag ut i skogen. Och det började ju regna något fruktansvärt. Det var ju tropiskt regn. Så det vräkte ju ner. Och klockan blev 2, den blev 2:30. Och till slut då 14:45. När det kändes som att jag hade stått i duschen eller lite vattenfall i 5 timmar. Då ringde de. Så då stod jag där och skakade. För det var ju väldigt kallt, måste jag säga. Och så blev det en intervju där. Jag kunde ju inte korta ner meningarna, som jag kommer ha problem med idag också. Så det blev ju en timmes intervju där i regnet. Och sen gick jag, du vet, sakta hem efter den intervjun. Och varje steg, det var som när man var liten, du vet, 6 år och hade plumsat i vattenpölarna. Det var alltså helt regndränkt, kom jag hem. Och sen var jag genomfrusen in i märgen fram till studion öppnade. Ja. Och det var ju typ 24 timmar senare. Så det här, man lärde sig i lumpen, KFI är inte bra. Så kyla, fukt, immobilisering. Och det var det som hände mig där. Men det blev en trevlig studio. Vi saknade dig, Niklas, som vi pratade om förra veckan. Men Erika var ju fenomenal. Och nu har vi gått vidare från det. Tampa är värdiga mästare och nu vill jag prata lite draft här.
Ja, det ska vi verkligen göra. Men det är underbart att du gör en tidningsintervju, att du känner att du måste vara i skogen och göra den. Det tycker jag är fenomenalt. För att ska det vara riktigt så ska det vara på allvar. Det står du för, Erik. Men den där förkortningen, hittar du på den? KFI?
Nej, men du har ju också gjort lumpen.
Ja, men vi kommer aldrig så långt.
Nej, men det var så här, KFI, när vi skulle ut då, alla som gjorde lumpen på den tiden, det var ju allmän värnplikt, då gjorde man så här soldatskolan första 2 månader, man lärde sig marschera och bädda sängen och var ute i fält och sova i tält och allt sånt. Och då kommer jag ihåg att de pratade om KFI, alltså kyla, fukt, immobilisering. Kan man se till att inte fötterna och strumporna blir blöta och det här närmaste lagret, närmast kroppen, inte blir blött? då är hälften vunnet så att säga. Och tvärtom, blir det lite fuktigt och så kommer kylan, då blir man fort väldigt kall. Och då kan man ju få kallbrand och allt möjligt. Ja. Lyckligtvis klarar jag mig från det den här gången.
Ja, jag vet inte hur det var med din lumpen historik, Rickard. Gjorde du mönstrarens?
Jajamän, jag fick en placering som, jag vet inte vad det hette, men det var någon 3 månaders placering i Skövde. Men olyckligtvis hade jag problem med min rygg då, så det gick inte att fullfölja det. Men skulle det bli krig nu så får jag väl supporta Erik med varma strumpor eller något. För han, han ligger säkert i skyttegravarna där eftersom han är så väldigt Ramboaktig.
Jag kan tänka mig detta.
Men så är det. Nu pratar vi lite hockey.
Jajamän, för hur het var draften tycker du, Valle?
Den var ju väldigt intressant just med tanke på att det var en ganska bred draft, det är väl alla relativt överens om. Att det fanns, bortsett från den första valet som Lafreniere till New York, var ju, det var ju givet. Men sen var det lite oklart vem som skulle gå var. Och med svenska ögon så var det ju väldigt intressant, och som Erik säger, med Raymond och Holtz. Hur högt skulle de gå? Hur rankar man in? Med tanke på den avbrutna säsongen också så har det ju inte blivit lättare att drafta precis. Eftersom det händer så otroligt mycket med de här spelarna på egentligen månad för månad i den här åldern, så det är extra svårt att bedöma och extra glädjande att se att de gick så pass högt. Och Lucas Raymond som nummer 4, det tycker jag var otroligt glädjande både för honom och för svensk hockey. Och jag tror att det är ett väldigt bra val för Detroit också, även om man försöker lägga bort de blågula glasögonen.
Men det låter, Rickard, lite som du är överraskad att han gick som nummer 4, Lucas.
Stämmer? Ja, men det är. Han gjorde ju en bra säsong, men det var ju ingen så där, vad ska man säga, dominant säsong utav Lucas Raymond. Han var bra på JVM men inte överbra. En stabil säsong, en klok säsong där han spelade en del med juniorlaget och försökte få så mycket istid som möjligt. Men gjorde väl inte heller det där riktiga intrycket i SHL kanske. Som, eller, jag ska inte säga det, men ni förstår vart jag är på väg någonstans. Ja. Att jag tycker att han var svårbedömt sett i vad han presterade i fjol kanske. Eller inte svårbedömd, men det var inte så här givet att det skulle vara ett jättehögt draftval, utan han kunde ha glidit en bit längre ner också, trodde jag på förhand. Men vi vet ju så lite, det är ju bara spekulationer. Scouterna ger ju inte upp någonting. Det som var på förhand som jag har hört och läst och de som jag pratat med, att de första 3 valen där någonstans var man ju hyfsat säker på. Sen var det rätt öppet, så då fick ju han det högsta placeringen av de som fanns kvar så att säga i första rundan. Och gå topp 5 är fantastiskt oavsett.
Ja, hur ser du på det, just om vi stannar vid Lucas Raymond där som nummer 4 till Detroit, Erik? Vad innebär det?
Ja, det innebär att Håkan Andersson, superscouten där som en gång i tiden hittade Datsyuk och Zetterberg med flera, som var kärnspelare när Detroit vann Stanley Cup några gånger. De har ju varit under ombyggnad efter 25 raka år där i slutspel och haft kräftgång. Men nu är ju Eiserman inne där, och Håkan som har suttit i styrelsen i Frölunda, han har ju sett Lucas Raymond närmare än någon annan scout har gjort. Och den här otroligt fina starten också i Frölunda den här säsongen, det tror jag också var väldigt avgörande för att Detroit skulle ta honom. För som Rickard var inne på, så första 12 namnen, det var ju otroligt bra draft på, alltså hög kvalitet på draften. Och vi svenskar, vi önskar ju kanske att det var några fler svenskar som hade blivit draftade i första runda, men nu blev det kvalitet istället för kvantitet den här gången för de svenska spelarna. Men Detroit, de har ju en supersmart spelare, playmaker i Lucas Raymond, som, ja, jag älskar både Raymond och Holtz då. Holtz som valdes som nummer 7 av New Jersey Devils. Vi hade ju dem och studerade dem i junior-VM. Förhoppningsvis får vi göra det igen efter jul. Och de är ju lite olika spelare. Holtz har ju ett superskott. Och Raymond är ju mer en playmaker. Så de är ju olika, men de har det här leendet på läpparna. De älskar hockey, de är ödmjuka och de gör precis allt för att bli bättre varje dag.
Men du, jag tänkte på det, för jag läste någonting om Holt där. Jag kommer inte ihåg vad det var någonstans jag läste, om det var Sportbladet eller Sportexpressen. Just att ja, men det har varit mycket samtal från Devils där han hamnade nu då. Holts Detroit då för Raymond, säkerligen samma så. Men hur mycket vet man som spelare vad det lutar åt egentligen, Rickard?
Oh, jag har ju inte varit i den positionen. När jag skulle bli, draftad så var det ju, ja, dels så var det ju väldigt många år sedan, och jag var ju rankad så pass långt ner, så det var ju bara att se vart man hamnar. Även om även jag pratade med i stort sett om de flesta lagen då, och gjorde lite intervjuer, så då tror man ju att de lagen är mer intresserade än något annat. Men det där är ju, det är en helt annan industri i första rundan, om man säger så. Sen tror jag att de är ganska försiktiga med att just ge ut till spelarna vad som kommer hända, både för att man vill inte att någon försäger sig och ge någon liksom hint till att det kommer fram till de andra lagen att vi ska ta den här spelaren. Det gäller ju att spela poker alltså när det kommer till draften, för fram tills att man säger namnet så ska det ju vara hemligt helt, om det inte är så att första valet till exempel, som det var nu, så Lafreniere visste ju vart han skulle gå. Sen tror jag att det är rätt hemligt faktiskt till spelarna, för börjar man prata med en då går ju djungeltrumman snabbt i de flesta fallen i den här hockeybranschen, och inte minst när det gäller scout-yrket så är det ju verkligen affärshemligheter som gäller.
Men om man tittar på det här, Detroit, det klingar ju rätt skönt, vad häftigt, Raymond som nummer 4 till Detroit, men vad är det för framtid där som du ser, Erik, om du är ärlig?
Nej, men det kommer ta tid för organisationen, alltså tålamod som vi har pratat om så många gånger i NHL-studion, när de ska bygga om och hitta en ny kärna. Och där är ju Dylan Larkin, den här vindsnabbe forwarden, kommer ju mest troligt att spela med Lucas Raymond om något år där. Och sen får de bygga, de ska hitta en ny målvakt också. Howard blir ju free agent och kommer inte få vara kvar där. Så att de håller på att bygga upp en kärna, men vi får ge dem åtminstone, skulle jag säga, 3-5 år innan de kan vara med och börja hota igen.
Hörrni, jag måste få flika in där också när vi pratar Red Wings, att de har faktiskt en till svensk som man har tagit här, Albert Johansson, var förra året, som kommer bli en superback, spår jag, i Red Wings också. Lite grann i Niklas Lidströms skola med hur han spelar. Alltså, ja, det är inte Lucas Raymond kvalitet på honom än, men jag tror att han kommer med rätt omställning bli otroligt nyttig NHL-spelare med tiden. Och där har de någonting att bygga på också på backsidan.
Men om man bollar över då till Holt som hamnar i Devils, först när man såg det så kände jag bara, Devils, han kunde kanske fått något roligare. Men ändå, han var väldigt nöjd själv, Alexander Holt, att hamna till Devils. Hur tycker du framtiden ser ut där, Rickard?
Devils har ju byggt om länge också på något sätt och fått välja tidigt ett antal gånger här nu. Så de har ju en prospect pool, som det heter, alltså en talanggrupp som är ganska så stark, får man väl säga. Så får de bara ordning på grejerna här och att det börjar rulla åt rätt håll på något sätt, så finns det ju alla möjligheter. Det är ju väldigt viktigt att bygga laget med bra draftval. Och det visar sig ju om kanske 2-3 år vart det här är på väg. De behöver ju ändra kulturen på något sätt, men det känns spännande. Och de här divisionerna i Atlantic är det med Rangers till exempel och Devils. Det kommer bli spännande om några år. Förhoppningsvis kommer det bli en bra rivalitet de lagen framförallt emellan. Så jag tror att det är ett jättebra ställe att komma till för honom. Och bara det som du säger, att han verkar nöjd att komma dit. Jag tror inte de är så jättebra på att spela än, utan de här killarna.
Nej,
utan det är verkligen fortfarande lite sådär spontant. Och jag tror att det blir en jättebra plats för honom att komma över till.
Om du tar dem...
Intressant, Niklas, förlåt. Jag pratade för några månader sedan att jag hade spelat golf med Niklas Eversson. Jag vet inte om ni minns det. Jag berättade att han var lyrisk över Nico Hischier, som valdes som nummer 1 som första schweizare för något år sedan. Och att Holtz får komma och spela med Hischier, Jack Hughes, Jesper Bratt. De har ju så otroligt liksom pigga, skickliga, smarta spelare som över tid i det här nya NHL som går fortare och fortare och där regeltolkningarna är att alla de här spelförstörande momenten ska tas bort. De har ju ett otroligt attraktivt lag. Will Butcher backen också, alltså se fram emot. Det är ju målvaktsfrågan där, vi får se vem de satsar på, men just de här forwardsen som de nu har byggt upp en riktigt stor talangpool, där kommer ju Holtz med sitt fina skott passa som handen i handsken, och det ska bli väldigt kul som du säger att se Devils över Hudson River möta Mika Zibanejad, Lafreniere, Panarin, det här nya Rangers-laget som och de har också draftat några till backa nu, en riktigt tuff back som ska komplettera upp då Adam Fox och D'Angelo och Nils Lundqvist som också är aktuell om något år och kommer över till Rangers. Så att det är två unga lag som ser väldigt spännande ut inför framtiden.
Han gillar ju säkert också att Bratta där. De tränar väl en hel del ihop, hör för mig, Holtz och Bratta. Så det, där finns ju lite koppling då. Men det är ju frågan Exakt. Också hur lång tid det tar för dem att komma över och när man ska över. Hur ska man resonera där? Det är personligt såklart. Det förstår jag också, Rickard. Men ändå, vem känner du kan vara klar tidigast och redo för NHL av Holtz och Raymond när det gäller spelstil?
Oj, jag tror inte man kan basera det på spelstil enbart, utan det där är nog en väldigt mognadsfråga också. Och med i ekvationen får vara vilken situation har man i om man inte spelar i NHL, vilket lag spelar man i, hur mycket speltid får man, vad är utvecklingspotentialen där? Så jag tror att det där är ett helhetsgrepp som man måste ta innan man gör de besluten. Jag tror att båda de här två spelarna kommer ju spela ut säsongen i SHL. Det hade jag gjort om jag hört båda lagen. Jag tycker de har en del kvar att lära sig på seniornivå och växa i sina kroppar och allt det där och ta lite lugnt med en säsong som kommer bli allt annat än en enkel i NHL när den kör igång med tanke på pandemin och att man inte vet förutsättningarna. Så skulle jag göra så att det är lugn och ro det här året, sen får man göra en utvärdering efter sommaren. Sen kan jag väl, det är bara gissningsvis alltså, men jag tycker att Alexander Holtz, om han bara liksom hittar sitt spel, växer i sin kropp och hans skott kan komma in och hitta någon slags kemi med Hischier exempelvis. Så jag tycker att han känns som en sån spelare som borde kunna komma in i en begränsad roll, spela lite powerplay, bli en bra skytt där som borde kunna vara redo relativt snart så sett. Men det är ju enbart spekulationer och jag tycker att ibland har det blivit lite sådär att första valen man slänger in dem lite för tidigt. Vi såg ju i fjol med Jack Hughes har ju inte haft det lättaste. Hischier hade ingen lätt rookie-säsong. Det är ett fåtal som kan kliva in som 18-åringar och leverera, och man kan tappa självförtroendet också. Och då är det jobbigare att jobba sig in i ligan med ett dåligt självförtroende än tvärtom. Så man ska nog försöka ta det lite lugnt tror jag med samtliga första val egentligen. Men framförallt europeer som ska över och spela på liten rink och byta miljö och sådär. Så skynda långsamt skulle jag säga. Men det är lätt att säga när man inte är i det.
Ja, men det är en otroligt intressant puck. Ta emot den också, Erik, och ge din åsikt kring det där. Är det för stressigt att man har fått något, en liten diamant som ska slipas till och man slänger in dem för tidigt? Det är bara ta Jack Hughes här som gick som nummer ett också, 21 poäng. Debutsäsongen Kakko, 23 poäng. Det är ju, om man ska vara ärlig, rätt fina siffror ändå för så unga spelare. Men säkerligen många som inte är nöjda med det. Hur tänker du?
Nej, jag tänker också att kravbilden är ju extremt hög. Och nu möter de spelare varje kväll som är i stort sett färdigutbildade, om man får säga så. Medan de är ju ett steg på vägen. De har ju många steg kvar innan de når sin prime. Och det här är en väldigt svår avvägning som varje individ måste göra med sina rådgivare. Men jag är inne på Valles linje att skynda långsamt. SHL är ju en jättebra liga att spela i om man får istid. Vi ser Lucas Raymond i år. Nu spelar han powerplay. Han får mer istid. Vi ser en kille till exempel som kommer gå i andra rundan, Noel Gunler, som får ytterst begränsad speltid uppe i Luleå. Och det lag som draftar honom kommer nog ha mycket synpunkter på att det är bättre att han kommer över och spelar i AHL till exempel, där han får spela powerplay och spela en 18 minuter per match istället för att spela 4 minuter per match i Luleå. Och så att här blir det väldigt individuellt, och jag tycker om vi tar Gunder som exempel så borde ju han försöka hitta att bli utlånad till en hockeyallsvensk klubb. Det kan ju vara någon norrlandsklubb där uppe där han spelar i de två första kedjorna där han får spela till sina styrkor. Och det är ju en anledning till att han har fallit ner från första rundan, tror jag, att han har fått så begränsad med speltid där uppe i Bulans Luleå. Så jag tog det också in i andra rundan, för ikväll på 17.30 på Viaplay, då öppnar vi upp och då ska vi se de resterande runderna. Så då kommer jag sitta uppe. Då kanske till och med ni kollar, killar.
Oj, var det en liten pik till oss där? Och, nu tror du ju att podcasten är live som alltid, Erik. Vi får se om de hinner knäppa igång. Han syns ju alltid via play att man kan gå tillbaka. Det kanske inte är lika kul med draften och se den i efterhand. Vad vet jag. Men det där försvårar ju lite det Erik är inne på, det där spåret. Med tanke på AHL som man pratar om där. Det är ju inte ens säkert att det kommer komma igång den här säsongen. Hur rörigt blir det då, Rickard?
Jag tänkte precis säga det. Det var bra att du tog upp det, för att det är långt ifrån säkert att AHL kommer spelas, och hur det spelas. Det är ju svårt nog att få ihop logistiken och spela NHL, tror jag. Och det kommer bli förlustaffärer att driva alla idrottsklubbar egentligen. AHL är ingen vinstaffär i normala fall heller. Men hur man kuskar runt över den nordamerikanska kontinenten, om än inte i lika stor utsträckning som NHL, så ur smittskyddssynpunkt, så det där är en tuff fråga. Och jag vet inte om man kommer få igång de kanadensiska juniorligorna heller, eller få i mål de kanadensiska ligorna på en hel säsong. Så jag tror att man kommer vara väldigt försiktiga med att plocka över europeer till Nordamerika tills man vet vad som händer med covid-19. Men helt klart är det ju så att en spelare som inte får så mycket istid kommer man vilja flytta på med NHL-ögon sett, och för spelarens räkning själv. Däremot så tror jag inte att man är riktigt så kortsiktig att får man lite begränsat med istid i inledningen av säsongen att man faller eller ökar i draften så sett. Utan det är klart att man kan stärka sina aktier lite grann. Men det är ju långa bedömningar, och de har följt de här spelarna väldigt ingående, såklart, NHL-klubbarna. Så, ja, jag vet inte. Det här är krångligt i vanliga fall, men som vi har sagt så många gånger det här året, 2020, det är ett ännu krångligare år. Jo. Ja, men, eftersom man inte vet vart vi är på väg.
Nej, exakt. Då blir de ju erbjudna de svenska lagen här. Kan ni ta de här unga supertalangerna då? Vi har ju sett det, Malmö tog väl in någon nu som vi jobbar med i JVM här, Velano, var det inte så?
Ja,
och så hamnade ju i Väsby också, som var med i junior-VM. Det blir ju också, finns de pengarna? Det vet vi ju inte heller sen för de svenska lagen att ta emot spelare som de bara hade wow skrikit efter tidigare. Det är ju inte heller helt säkert, så det kommer nästan bli en övermättad marknad där som gör det här otroligt svårt för de unga spelarna. Är du orolig för det, Erik?
Ja, det är absolut. Och det är ju så jättemånga frågetecken. Nu läste jag och min sambo Yvonne i morse när hon vaknade. Hon var lite chockad att jag hade suttit uppe. Så att, killar, jag pikar er inte att ni inte satt uppe i natt. Det var mer att jag var så extremt
nyfiken.
Men hon, jag hade ju inte briefat för det här, så att hon blev lite halvchockad när jag hade varit vaken hela natten då. Och då sa hon att, har du sett att Tegnell har gått ut med att hockeyspelare är den tredje största gruppen där det sprids snabbast nu corona? Så vi var inne och läste där, om det var Aftonbladet eller Expressen, där det nummer ett är studenter, nummer två var på fester och nummer tre var hockeyspelare. Och de hade inte rätt ut riktigt varför, men de trodde att det var inte på isen, utan det var mer i båset eller i omklädningsrummet där det var en stor smittspridning bland hockeyspelare. Om vi ska bearbeta det ämnet lite grann. Gå över bara till NHL. Så det verkar ju som att det inte blir AHL, är det mycket som tyder på. Men däremot så sa ju Gary Bettman, bossen, att NHL siktar på att starta 1 januari 2021 med nästa grundserie.
Tror du på det?
Nej, jag tror att det kommer bli senare. Vad tror du, Valle?
Ja, jag läste också att de hade gått ut med ett gemensamt uttalande att de siktar på 1 januari, och jag har ju varit skeptisk till deras planer tidigare, men det känns ändå som att de har lite på fötterna om de går ut med det. Så någonstans där i januari så känner de nog att de måste få igång businessen om de ska ro i land det här. Så därav tror jag att det kommer inte bli så där supermycket senare heller, utan ja.
Kanske börja med att du och Holmgren kommenterar Winter Classic där den 1 januari.
Ja, där är vi ju inte riktigt i planeringsarbetet än, men som jag sagt förut, att jag tror att de är ganska försiktiga, ska jag inte säga, men de har nog tänkt igenom saker och ting noggrant innan de går ut med sånt här. Så jag tror att det finns goda, om man ska säga, förhoppningar eller goda anledningar att tro att det kommer igång någonstans där. För de måste ju igång, de måste ju ha in pengarna, det är det, ja, det handlar om.
Ja.
Och de ska ha en 82-matchers grundserie, har de ju sagt också, NHL, så då är det hög tid att börja där någonstans.
Ja.
Men ja, som sagt, AHL, hela branschen runt om, NHL har ju, det är ju som en stor business, och det finns mycket pengar och man kan göra investeringar för att få tillbaka dem senare också. Den möjligheten finns inte AHL och OHL, men då haltar ju hela ekosystemet. Och som ni säger så spiller det över att det kommer komma unga nordamerikanska spelare och vilja spela i Sverige. Och då är det ju en jättebalansgång. Jag tror inte att det är det ekonomiska egentligen, för de kommer ju inse att shit, jag kommer ju inte hit för att tjäna pengar, utan det är ju för att sätta mig i en bra position för att ta mig in i NHL en vacker dag. Så det är inte pengarna så sett, men det blir ju hela ekosystemet i Sverige som blir rubbat. Och vart ska de här spelarna som inte får spela, spela då? Och vi, alltså hockeyallsvenskan, den kommer ju ha svårt att överleva i den formen som det är nu, med intäkter och utgifter. Vad ska vi tro om Division 1 till exempel? Och det här som Erik säger med riskgruppen med hockeyspelare, ja, det är väl klart givet att, det, att de har reagerat på att exempelvis Karlskoga och Västerås har haft stora utbrott, och det har varit några andra lag också. Så ja, hockeyspelare är säkert en stor riskgrupp också, men det är ju det när man träffas och är nära i omklädningsrum, är det på fester, är det på middagar. Så jag vet inte om det egentligen är just hockey, det är att det har blivit så att där har man hittat smittan, och det är väl bra att man gör det då och tar till protokoll för att säkerställa smittspridningen. Men det är ju så mycket större också med hela det här som jag tänker på, är hur ska man få in publik och få in intäkter också för att överleva på många håll och kanter?
Ja, det är ju från mars månad nu då för vissa lag. Det blir otroligt lång tid om man inte kommer igång i januari, eller så att det skulle börja i februari. Då har det nästan gått ett år utan intäkter där. Det är klart att det är svid ordentligt. Och precis som du säger, jag förstår ju också att de inte kommer hit för att tjäna pengar. Men det kostar ju ändå. Jag såg att Väsby då, som ligger närheten där jag bor, de är ju hockeyallsvenska nu bara. Det är ju en liten speciell saga. Rafael Lavoie heter 20-åringen som har kommit hit. Var ju med i junior-VM också. Men han gick ut nu på Twitter, såg jag, och letade efter en lägenhet där. Den fick inte kosta mer än 7000 kronor och den skulle vara möblerad. Så det är lite nya verkligheter. Han hamnar i Väsby där i någon lägenhet. Lava, hoppas han kommer trivas. Han får spela lite padel med mig på dagarna där, helt enkelt. Du, på tal om unga spelare, vi ska stänga den här draften, Erik, då, och bara gå igenom. Var det något som höjde ögonbrynen när du satt där på testcykeln under natten? Lafrenier var ju etta till Rangers. Byfield tvåa till Kings. Trea, Stützle, tysken.
Tidigt draftade svarta spelaren genom tiderna. Och det var ju, det är ju otroligt stort. Och Evander Kane och flera av de här spelarna som tillsammans har HDA, Hockey Diversity Alliance, som är ju väldigt viktigt, och han verkar vara en riktig kanonkille också, så det är ju och liksom tar vid den här facklan att hockey is for everyone, och det här hela det som vi har pratat om så många gånger där, det var ju väldigt viktigt, så det vill jag trycka på. Sen så att Stützle, som vi gillar så mycket i junior-VM, som har varit så bra i Adler Mannheim, spelar mot seniorer nu flera år. Han är ju riktigt spännande. Han tog som nummer 3 av Ottawa. Och Ottawa hade ju i Erik Karlsson-traden fått ett första val då när han gick till Sharks. Så att de valde ju Sanderson, den amerikanska backen då, som nummer 5 sen också. Och så som nummer 4 Lucas Raymond. Och nummer 7 som vi sa, Alexander Holtzman. Så det var två svenskar i första rundan. Det var två amerikaner, en österrikare, en finländare, den här smarta centern Anton Lundell, son till målvakten Jan Lundell. Kommer ni ihåg? Han var i Frölunda i början på 2000-talet, en kort sväng. Men just anmärkningsvärt att Kanada hade 19 spelare i första rundan, och det är rekord. Tidigare hade de haft 18, tror jag det var, och nu hade de 19. Ryssland hade 4 blandat Askarov, kärnkraftverket, målvakten, högerplockan. Gick som nummer 11 då till Nashville. Så det är tanken att han ska ta över där efter Pekka Rinne. Han spelar redan nu i SKA Sankt Petersburg och har gjort det otroligt bra med första omgångarna i KL, nästan 97%. Så nu pratar jag lite väl mycket här, Niklas, men...
Vad var frågan? Var det något som stack ut?
Ja. Du har tagit alla samtliga namn den här Erik, den är på plats 31.
Vad hände på plats 28, undrar jag?
Ja, där var det ju Radley Greig där, alltså åtta tog honom.
Vi lämnar honom till nästa vecka. Är det, den här draften kommer ju du minnas, Erik, för du var uppe hela natten, men är det någon favoritdraft som du har genom tiden här? Om du stannar på 2000-talet.
Ja, det måste vara 2020.
Ja, men 20. Alltså faktiskt, jag fick frågan av dig igår, Niklas. Det var kanske därför jag stannade uppe också. För att jag blev väldigt draft-absorberad. Och 2003-draften, den pratar många om att det är den bästa genom tiderna. Och den var ju makalös. Alltså det, etta gick ju Marc-André Fleury. Och sen har vi då Eric Staal, det är Horton. Men ska jag rabbla några namn från den draften? Ryan Getzlaf, Shea Weber, Zach Parise, Corey Perry, Patrice Bergeron, Thomas Vanek, Jimmy Howard, Ryan Suter, Valles gamla parhäst Dion Phaneuf, Brent Seabrook, Jeff Carter, Mike Richards, Dustin Brown, Dustin Byfuglien, Louis Eriksson, David Backes, Brent Burns, Valles gamla lagkompis. Men vilka spelare!
Ja, den är cool.
Alltså, det är ju makalöst.
2003.
Bara... 2003, alltså det är en av de bästa draftarna genom alla tider. Och sen 2015 måste vi ändå lyfta fram när McDavid gick som nummer 1. Vi har Jack Eichel som nummer 2, Mitch Marner nummer 4, Provorov, Timo Meier. Det är också en väldigt, väldigt bra draft där Joel Eriksson Ek gick som första svensk då nummer 20.
Ja, det finns mycket att gotta sig åt och Rickard har ju blivit draftad så han har ju lite erfarenhet av det här, men det var lite annorlunda, Rickard. Du fick vänta rätt länge.
Ja, jag fick vänta rätt länge och jag blev tagen 2 gånger trodde jag.
Ja, så var det. Ja, det är en klassiker. Men du, det här är ju...
Och tradad innan jag kom över. Så det här hände en del.
Hur funkar det när du blev tradad? Det har du inte berättat om. Hur fick du reda på det?
Det var också på draften. På expansionsdraften. Som var dagen innan NHL-draften då. Och vilket år måste det ha varit? Det måste ju ha varit 2000 någonting.
Ja, ah, okej.
Okay. Något sånt där. Och då, ja, jag fick ett samtal att jag hade blivit tradad dagen efter bara.
Men från vem?
Och det kommer jag faktiskt inte ens ihåg.
Nej.
Så chockad måste jag ha blivit. Men som sagt, jag var lite besviken att jag hamnade så pass långt ner i draften även om jag blev glad att jag blev draftad. Men det var ju först i 6:e rundan. Och sen bli tradad för en bra NHL-spelare då som det var Joe Junot, om ni kommer ihåg honom.
Ja.
Då kändes det lite mer som Minnesota som hade tradat för mig ville ha mig då. Så det kändes som att bli draftad en andra gång. Och då var jag ännu lite gladare.
Ja, det är klart. Och det är fastighet med en rit att bara bli draftad. Hörde? Och det är bara att kolla.
Ja, det är ju verkligen det.
Eller hur? Kolla på Hörnqvist. Han var väl sist i sin runda samma år som Crosby blev draftad. Var det inte så? Sen blev de lagkamrater och vann Stanley Cup tillsammans. Så det finns många historier där. Som...
Ja, han var sist. Jag ibland längtar jag efter att bli programledare. Jag brukar ju skoja om något händer med dig, Jiri, så tar jag över. Jag har en liten programledarövergång här nu. Får jag ta den?
Kör den.
2015 var det ju även Mikko Rantanen. Det var Gurianov som vi såg nu i Dallas. Brock Besser. Och så var det ju Ilja Samsonov. Washingtons fina målvakt som gick som nummer 22 i draften. Och Henrik Lundqvist har ju blivit utköpt av New York Rangers som vi förutspådde. Och nu går ryktena starka att han kommer att bli mentor och backup till just Samsonov i Capitals.
Och därför då ska Henrik Lundqvist in på vågrätt nummer 8 i Melodikrysset.
Korrekt.
Underbart. Ja, men det är bra. Du hoppar ju... Ja, verkligen den där rösten. Den där måste jag träna på också. Du hoppar ju över en punkt här nu i körschemat. Men den tar vi lite senare. Vi stannar kvar på Henrik Lundqvist då. Och ge din bild av det där, Rickard, först nu när Erik som programledare har bollat upp. Du måste ställa en fråga till Rickard också.
Kan inte jag också få vara programledare?
Ja, förlåt. Vi kommer snart komma in på Oliver Ekman Larsson, men innan dess, Henrik Lundqvist, vad säger du om honom i Capitals, Rickard?
Det var en väldigt stängd fråga, men jag tar den på bästa sätt. Jag tycker att det är glädjande att Henrik Lundqvist har varit tydlig med, så tydlig som han kan vara, med att han vill fortsätta spela. Han twittrade ut här för ett par dagar sedan att han ville fortsätta spela och han ville fortfarande vinna. Så jag tycker att han har rättat ut alla eventuella frågetecken så gott han kan om att han är inte mogen att lägga av. Och där har ju spekulationerna då gått igång, och de lagen som är intresserade har ju använt sitt intresse, och djungeltrumman som jag pratade om tidigare, den går ju rätt så snabbt, så jag skulle bli oerhört förvånad om det inte blir en fortsättning för Henrik i NHL, och varför inte då i Washington. Det är ju ofta när det blir så här starka indikationer på att det kommer hända, så brukar det stämma rätt så bra. Om man tänker på vilka som har kommit med de här nyheterna. Och jättebra position att komma till för Henrik. Det är bara lite ironiskt att det blir ett sånt rivallag till Rangers som de ändå har varit genom åren, Washington Capitals. Men ett veteranlag med Bäckström och Ovechkin. Där kommer han säkert finna sig väl till rätta och kan komma in och stabilisera, få spela ett antal matcher och vara just mentor som du säger. Så jag tror jättemycket på den här matchen, och han stannar på östkusten också, det är inte så långt att flytta så sett för familjen. Så kan du hitta något negativt där, programledare Granqvist?
Oj, han slutar nu. Ja,
det kan jag. Ja. Det kan jag, men inte mycket. Han känner ju Hagelin och Bäckström sen tidigare såklart, och Ovechkin, och han har ju haft massor med duster. Nu blir det bara på träning då, och det är verkligen en contender, för att han vill ju, han tweetar ju ut här, om jag översätter, han gjorde en markering att han älskar att tävla, älskar hockey och älskar att vinna. Där han gjorde en markering för några dagar sedan att han vill spela vidare, och han är öppen för förslag. Och jag har ju sagt tidigare i alla olika medier att det vore häftigt att se honom och Robin Lehner. Han var ju mentor till Robin Lehner, lärde honom åka skridskor en gång i tiden, blev ju tränare av Robins pappa Mikael då i Frölunda, så att de har ju en speciell relation även bortom hockeyn. Så det paret tillsammans får vinna Stanley Cup som första svenska målvakter, tycker jag personligen vore extremt häftigt. Men just att det är så nära New York och att Washington så otroligt gärna vill ha en veteran målvakt som Lundqvist för att vara mentor till Samsonov, och sen det här komprimerade schemat som kommer bli också, som också kommer göra att han kommer behöva spela mycket matcher. Man kommer behöva använda bägge målvakterna ännu mer än någonsin när det blir ett komprimerat schema. Så det mesta talar för Washington, vilket jag tycker skulle vara otroligt intressant. Mycket bra tider för oss också på Viaplay. Mm. Vi kan sända de här matcherna tidigt på lördag eller söndag kväll med studio. Men skulle det bli Vegas eller Colorado, vore det otroligt coolt också, två andra utmanare.
Ja, men man blir ju lite så, jag menar, Washington, veteranlag som du säger, har vunnit en historisk titel, tog de 2018, ingen hade ju aldrig vunnit tidigare. Hungern, det är klart den finns kvar, det är jag övertygad om, men ändå, det är ett lag som har varit med om det tidigare. Jag vet inte, om jag får leka lite expert där, känns det verkligen rätt? Det är den frågan som jag ställer mig, för att vinna. För det är ju verkligen det, han skriver ju själv i sin tweet att han vill vinna. Han ska gå till ett lag som ska vinna helt enkelt. Det är inga konstigheter med det då. Men är Washington rätt då? Tycker du det, Rickard? Om man tittar på alla andra lag som gör sig på. Tampa som kommer vara vrålstarka även nästa säsong.
Ja, men det går ju inte att välja det laget man tror ska vinna mest och gå till heller. Man måste ju se en situation där man ändå kan komma in och göra jobbet, passa in i laget, och sen måste man ge sig själv en chans att vinna. Jag tror inte att man kan söka aktivt efter det laget där man har bäst chans att vinna, utan man måste ha en chans, en reell chans att hamna i ett lag som är en utmanare ändå. Sen utvecklar sig saker och ting under säsongen ofta. En 8-10 varv åt det ena eller andra hållet, och sen helt plötsligt så står man med något lag som man kanske inte trodde på förhand, eller någon som man, som du säger, Tampa ser starka ut, men man är ju färgad av årets säsong såklart, så det är svårt att försvara sin titel till exempel då. Så jag vet inte hur man ska resonera. Man måste nog ta, nu är jag tråkig igen, alltså ett helhetsgrepp så sätt också, att det ska vara att familjen trivs, det ska finnas en position som vi varit inne på där man verkligen, ja, men hittade sin roll, och den känner jag att just det där paret med Samsonov, som Erik säger också, med att man måste utnyttja två målvakter lite mer, det verkar väldigt bra för mig. Och sen är det ju lönetak också. Vart kan man hitta ett kontrakt som man är nöjd med? Så jag vet inte vad alternativen är.
Ja, det är där jag kommer in.
Det är det
in.
Som är det spännande. Men det är klart att man kan önska Vegas och Robin Lehner och allting. Men där är ju Fleury fortfarande kvar. Så den öppningen finns ju inte än, till exempel.
Nej, precis. Men det som kommer att öppna sig där, de kommer ju försöka trade. Jag skulle vilja se Fleury tillbaka i Pittsburgh, ja. De försöker ju Murray bort, de satsar på Tristan Jarry. Och då kan Fleury avsluta den sista refrängen i Penguins som han har varit med och vunnit tre Stanley Cup med, vara mentor där för Jarry. Och Lundqvist kan ta ett jättebilligt kontrakt, åka till Vegas. Vi gratulerar Robin Lehner som äntligen fick sitt långa kontrakt. 5 år gånger $5 miljoner i cap hit per år i Vegas Golden Knights, som har gjort sitt val där. Att de satsar på Lehner in i framtiden, precis som man gjorde i slutspelet också. Och där skulle jag tycka det var superhäftigt att se Robin då med 5 miljoner i lön i cap hit, och sen så Lundqvist med låg lön, alltså ta $1 miljon, men gör prisskåpet komplett. Det är ju en superchans att vinna Stanley Cup om han beger sig till Vegas. Och om Vegas verkligen kan se att det här är ju en väldigt speciell, och den här kemin de har, Henke och Robin, det går ju inte att skapa, utan det har de ju haft sedan många, många år tillbaka. De skulle ju komplettera varandra perfekt. Vad säger du, Niklas, om det?
Ja, men verkligen. Men ja, det är lite som Rickard säger det också. Sen finns det ju, det är klart att Henrik Lundqvist är en av de bästa målvakterna genom tiderna, men det finns ju rätt många målvakter där ute på marknaden. Det är ju ingen lätt situation. Vi såg ju nu med dubbeln som gick till Sharks, var det va?
Ja.
Ja, och sen ska det röra sig. Markström ska en klubb, Holtby ska en klubb, Grice, Sjödobin som var grym i slutspelet, Corey Crawford, Cam Talbot, Mike Smith och så Henke Lundqvist. Så att det är ett smörgåsbord där ute, eller hur?
Absolut, och det är det som gör det här, när det öppnar free agency-fönstret på fredag, det kommer bli, man får nattvaka då också då, för att det kommer bli otroligt häftigt att följa vad som händer. Många lag kommer vara väldigt aktiva, tror jag.
Ja, jag är mest glad att han fortsätter spela och att det finns så mycket energi och kraft kvar genom Henrik Lundqvist, för det är ju en stjärna som lyser, och han kommer skapa rubriker och uppmärksamhet i det laget han går till. Så varför inte Washington? Jag hade velat se dem på västra sidan. Jag ska inte ljuga om det. Det har varit kul med en ny utmaning för honom där också. Men vi får se vad som händer. Det är ju, på tal om den västra sidan, så kommer det hända saker med andra svenska, verkar det som. Oliver Ekman Larsson, kaptenen för Arizona, på väg bort, ryktas det om. Det pratas om att han ska till östra sidan, till Boston, eller kvar på den västra till Vancouver. Vad tänker du kring det, Rickard?
Jag tänker att det är fortsatt stökigt i Phoenix, och det här kommer inte bli någon bra situation om de inte löser det ändå. Nu, det senaste är att han har gett en deadline till Arizona att fram tills den här free agent-perioden öppnar på fredag, så vill han att en trade ska vara klar, annars så stannar han i Arizona. Och vill man ha kvar sin kapten, som då ändå känner att de vill byta bort honom, det är ingen bra situation heller, även om han är professionell och kommer göra allt han kan för att det ska bli bra, så att säga. Så det kommer som en överraskning att man vill göra sig av med honom. Han har dessutom ett kontrakt som är, jag ska inte säga att det är svårt tradat, men det är ganska så högt med tanke på andra backar i hans kaliber. Så har han ett bra kontrakt så sett, eller ett ganska dyrt kontrakt. Så det är inte så lätt att hitta en trade-partner heller. Och när man dessutom då bara har två alternativ som han har gett okej för att dit kan jag tänka mig att gå. Så det är inte helt enkelt att få ihop den ekvationen. Och skulle jag välja, så skulle jag se att han gick till Vancouver.
Varför?
Jag tror att det skulle vara bäst både för honom själv, hockeyn de spelar, och för Vancouver, just att de får en back som kan ge dem lite extra stabilitet och bli den utmanare som vi tror att de kan bli med Elias Pettersson och company och det som är på väg att hända där. Så där skulle jag verkligen vilja se honom, om det går att passa in under ett tajt lönetak även där det ska bli nya kontrakt till Pettersson och Besser och Markström och hela gänget, känns det som. Så du får ta fram miniräknaren och stanna upp, Erik.
Ja, 8,25 miljoner dollar har han ju capit Oliver fram till säsongen 26-27. Så det är ju ett långt nyskrivet kontrakt som han skrev. Men Sheikha blev, han fick sparken. Nu är det nytt management och jag vill ju se, han är ju så bra. Vi har njutit av honom i Tre Kronor, flera VM-guld. Men i Arizona Phoenix har han bara spelat 2 slutspel på 10 år. Och att om han skulle komma till Vancouver och spela Quinn Hughes, den här superbacken, unga rörliga, Oliver Ekman Larsson och sen de här alla spelarna du nämner framåt, Elias Pettersson, Besser, hela det gänget, de har Höglander också, Podkolzin i pipen, de har ju ett trollerilag, ja, som kan trolla fram
också för att få Oliver.
Exakt, de måste ge upp någonting och det är det här då som är frågan vad de måste ge upp. Är de beredda att ge upp Mr. Zorro och Höglander för att få Oliver? Det är ju sådana här frågor som blir väldigt intressant att följa nu närmsta tiden med start från fredag.
Ja, nej, men bra. Och vi kommer ju återkomma till det här också. Nästa vecka kommer det finnas en uppsjö av ämnen att diskutera när det gäller NHL och spelare som har rört sig och skrivit nya kontrakt. Hur underbart som helst ju. Och så vet vi mer om draften. Vi har vår draftspecialist Erik Granqvist som kommer vara vaken. Ja, det blir bara en kväll nu också, Erik. Ja, det blir lätt för dig att göra.
Ja? Jag är borta. Jag ska på utbildning nästa vecka.
Ja, så är det ju.
Ja. Jag tar en paus nästa, för då ska jag fördjupa mig i Viktor Hedmans fysträning.
Bra.
Det kommer jag rapportera om veckan efter om jag får vara med då.
Underbart, men vi är inte klara än. Vi hoppar alltså från NHL, pratar om Oliver Ekman Larsson. Han befinner sig hemma i Sverige och håller garanterat koll på vad som händer med sitt kära Tingsryd. De kanske dyker upp i samtalet som fortsätter här i våran podcast. Viaplays hockeypodcast nummer 294, en hel del om draften, om Henrik Lundqvist, Oliver Ekman Larsson, de här stora svenska stjärnorna som ju alla har haft spel i Hockeyallsvenskan eller SHL, och det är en stor del av våran podcast också. Vi ska titta in i SHL nu som ju pågår för fullt, eller gör den det för fullt? Jag kan sitta hemma och bara, nu måste det vara en match tisdag kväll, och så är det ingen match, man blir så lite besviken. Spelschemat lever ju sin egna värld nu. Med tanke på coronan här så vill man ju spela så få matcher som möjligt till man kan släppa in lite mer publik. Man ska ju göra det nu. Man öppnar ju upp restaurang och loger, vilket gör det möjligt att fler ska kunna se hockey. Och det är ju kul såklart. Och det är roligt att ligan är igång också. Där Örebro har fått den här pangstarten. Örebro vinna SM-guld. Den rubriken, hur tar du emot den, Rickard?
Jag tycker att jag känner igen att vi pratade om det här i fjol också när Örebro rivstartade. Så, med det sagt så har de överraskat på mig och säkert på sig själva en del också. De har spelat riktigt trevlig hockey och de har hamnat i en gynnsam position där de känner att de har ett bra lag men har inte haft så mycket förhandstips på sig. Och kommit ut bra. Och så 4 matcher ska man inte göra några stora bedömningar på. Egentligen, utan det får nog gå 10 innan jag är beredd att säga att Örebro är verkligen på riktigt och se om de kan hålla över tid. Men det är klart att så länge de får ha exempelvis Mattias Bromé med i laget som har skrivit på för vilket NHL-lag det nu är.
Detroit är det, va?
Detroit, ja, just det, så var det. Men de har hittat en bra kemi och verkligen imponerat inledningsvis. Men att säga att de är utmanare för SM-guldet, det är nog lite tidigt där.
Nej, för det blir ju så. Jag tycker alltid det är roligt med lag som blir sådär uppskrivna inför och sen så får de en bra start också. Jag fastnar lite vid den här coachstaben. Det är ju killar som ni känner väl också med Jörgen Jönsson, Niklas Eriksson och sen Christer Olsson också. Hur tänker du kring den ledarstaben, Erik?
Vinnare, alltså Jörgen Jönsson är ju en av de absolut största vinnarna jag och Rickard Wallin har jobbat med och träffat i hockeyn. Han har ju vunnit i stort sett allting och vet vad som krävs. Så jag lyfter in materialförvaltaren också, Emil Krokodiljägaren Kåberg, som har varit med och vunnit flera SM-guld med Färjestad. Så att ha de här människorna runt sig som vet vad som krävs för att vinna. Man blir lite liksom känslig för det här räcker inte. Vi behöver upp. Och det lackmuspappret, alla som har varit med och vunnit flera gånger om, både jag, Rickard och du också, Niklas, man känner av att vänta, det här räcker inte, vi behöver upp, vi behöver förbättra det här och det här. Och där är ju Jörgen Jönsson och Emil Kåberg suveräna att ha i en ledarstab. Och sen då Niklas Eriksson, jag pratade med Jörgen, jag träffade honom på Brynfjordens golfklubb här i somras när Jonte var på en FBK-camp, och han sa att kändes riktigt bra att jobba i den här ledarstaben. Niklas Eriksson, väldigt lugn person och analytisk. Och sen då Christer Olsson som är lite mer temperamentsfull. Och så Niklas Johansson då som GM. Men just de som jobbar där med Niklas, Jörgen och Christer Kåberg och hela det gänget. De gör ett väldigt... De kompletterar varandra på ett bra sätt. Så att jag skulle säga att det är absolut möjligt att de vinner SM-guld. Men som Rickard är inne på, vi har själv varit med i Färjestad ett år där vi inte vann en match av första 10. Och det talades om kris och allt vad det nu skrevs om. Så man ska inte dra för stora växlar. Jag vill minnas att vi gick ganska långt den säsongen ändå. Vi tog oss till slutspel fast det var sparka folk hit och dit efter 10 matcher. Tyckte media och tyckte väldigt många. Men det vi kan säga om Örebro är att de har Jonas Enroth i målet, Mr. Box Control, som ger en väldig stabilitet bakifrån. Och det man har sett dem spela hittills är en härlig hockey. Alltså det händer grejer, de skapar mycket målchanser och de kan mycket väl vinna sitt första SM-guld i organisationens historia.
Men jag känner ju de här tre, alltså Niklas Eriksson är ju extremt lugn och taktisk sådär, och när man ställer en fråga till honom så ser man att han drar ihop ögonen lite sådär. Det är svårt att beskriva en podcast och verkligen suger in frågan innan svaret kommer. Jörgen Jönsson, i min värld så är han ju också ganska så lugn. Jag gissar att du har sett en annan sida av honom, Rickard, där i Färjestad när ni har tävlat och bollat gris på uppvärmningen och allting. Men, och jag får ju Christer Olsson till ganska lugn också, Erik, efter tiden vi hade i Leksand med honom där i Hockeyallsvenskan. Men han kanske är lite hetlevrad.
Han är het.
Ja. Du måste ju skilja på, Niklas, när du pratar med dem innan matcherna och om man träffar dem på sommaren eller sådär, eller just runt match. Alla de här tre tror jag har den förmågan som Erik är inne på, att när det är match, då är det match, då tävlar man, då gör man allt för att vinna. Och när det inte är det, då är man liksom schysst mot varandra och ser till att alla trivs. Så den kombinationen, exakt, tror jag är en nyckel, att de har kommit ihop och att de har fått en bra start. Och sen tror jag vi ska lämna det där någonstans. Det finns potential, men det finns också en del frågetecken att reda ut. Men bra poäng med Enro, för en bra målvakt, då har du en utmanare, så är det bara.
Och det är det verkligen, Örebro. Ni var inne på det själva, du ställde nästan frågan där, Erik, i Färjestad, en säsong som ni Janne hade en dålig upptakt. Så min fråga är ju egentligen, hur tidigt kan det bli kris egentligen? Färjestad sämsta start på väldigt, väldigt länge, till och med kanske den sämsta i högsta liga. Jag vet inte, jag läste inte tillräckligt noggrant om det, men jag vet att ordet kris har kommit upp. Vad känner du över det, Rickard?
Ja, men jag känner ju att en sån här gång så är man ju glad att man inte är med där och sitter och behöver oja sig över alla de här tidningsrubrikerna. De blir ju inte speciellt nyanserade. Det har gått 4 matcher och det sämsta starten på 28 år, och man kan hitta grafer och allt sånt där som bevisar hur fruktansvärt uselt allt är eller hur fruktansvärt bra allting är. Så man får ju försöka och inte fastna i det. Men det är klart att det blir jobbigt när man får spotlighten på sig och vända den här trenden, och jag tycker inte det är att Färjestad har tagit sig an säsongsinledningen på bästa sätt, utan har sett energilösa ut, har spelat utan den här fantasin och farten som de har gjort de senaste åren. Så det ser så där ut, måste jag säga. Man söker roller också. Så det finns mycket att fundera på, och som Erik sa där, det är inget kul att gå till jobbet när man har det här oket på sina axlar. Nu måste vi vinna redan, fast det är så tidigt på säsongen. Men det kommer vända, det kommer jämna ut sig. Frågan är ju bara när man får stopp på blödningen. Och det är ju inte bara Färjestad som har haft den här stämpeln på sig. Den kommer tidigare och tidigare varje år, känner jag, SHL. Att så fort något lag förlorar, då ska man dit med krisstämplar hit och dit. Och sanningen är att det är väldigt jämnt mellan lagen och alla kan slå alla. Och så länge alla är pigga och skadefria, så kan till och med Oskarshamn, ska inte säga något ont om dem, men rent kvalitetsmässigt så borde de inte kunna spöa lag till höger och vänster och spela så pass bra som de har gjort inledningsvis. Men det är också ett lag som har överraskat väldigt, väldigt mycket och har en väldigt bra tränare och tränarteam och en väldigt bra lagmoral så här inledningsvis. Men Färjestad har det jobbigt, det har de verkligen.
Ja, men just det där som Rickard är inne på, Erik, det att man måste vinna, så alltså, ser man emblemet där på bröstet, man läser, för jag menar, det är klart att folk läser allting, särskilt nu på sociala medier, hur det fungerar, vi lever ju med den här telefonen i handen, så spelarna är ju inget undantag, men att få ett måste så tidigt in i en säsong, hur gör man som ledare för att normalisera allting och få spelarna att prestera så som de ska göra?
Ja, det jag minns att Tommy Samuelsson och jag och de som ingick i den staben då, när det nu var jag och Valle, vi har haft några sådana, alla lag går igenom så här, men det som är väldigt
2011
viktigt,
var det efter vi hade vunnit.
Ja just det, 2011 efter vi hade, ja just det. Och det som är otroligt viktigt är att man börjar verkligen pinpointa några enkla saker som man fokuserar på prestationen, vad man ska utföra nästa byte. Och jag kommer ihåg att vi gjorde det, att lite likt en golfspelare, det går inte att tänka på vad totalresultatet ska bli, utan fokusera på nästa hål, nästa utslag, vad man ska göra, så alltså bryt ner det i varje byte, vad man ska utföra, och enkla grejer som man ska göra ordentligt utan puck och med puck. Och i Färjestads fall nu så är det ju flera saker utan puck som, ja men det är ju bedrövligt i vissa stunder, alltså det är för dålig nivå, och då ser alla dåliga ut. Från målvakter fram till ytterforwards, inklusive hela ledarstaben, ser inte bra ut om inte alla köper in på de enkla grejerna som behöver göras i ett hockeylag för att man ska vinna. Och det är det som blir den här paradoxen, att inte fokusera på resultat utan fokusera på den här lilla prestationen som ska upprepas av varje spelare om och om igen, byte efter byte. Sen summerar man efter matchen, och kan man fokusera på det, helt plötsligt börjar man vinna. Och det där är ju enkelt att säga, men det är mycket svårare att utföra när man väl börjar hamna i de här paniksituationerna av att det känns som man knappt kan andas och komma till ishallen, och det är krav och alla går och tittar lite snett på varandra. Då är det väldigt viktigt att ha ledande spelare. Jag har sett Rickard Wallin på nära håll.
Hur var han då?
Liksom ut. Ja, men utstråla. Jag och Rickard, vi pratade ju mycket tillsammans, och han hade bra idéer hur vi skulle göra som ledarstab, vad vi skulle adressera för saker. Det får inte bli för mycket, utan bara några, två, tre grejer. Det här ska vi göra. Och det var ju Rickard, jättebra bollplank in i ledarstaben som jag sen kunde föra vidare då till huvudtränaren. Ofta köpte han ju det. Det här låter skitbra, vi kör på det här. Men sen måste man ju då ha ledande spelare som Valle var under många år, som Jörgen Jönsson var också när han var kapten, som lever det här, som visar vägen. Att när man då går in och gör sakerna man ska göra i gymmet eller på träningen på isen, visa vägen. Och det är därför man behöver ledande spelare, och man behöver tränare som coachar sig själva. Så även om man har lite halvpanik själv som tränare, så när man väl öppnar dörren, då möts spelarna av ett leende. De möts, det här kommer fixa sig. Och det är ju otroligt häftig utmaning som ledare att vända på sådana här situationer, och även som spelare, för ja, det stärker ju en enormt.
Ja, och just spelarna där, du nämnde Wallin och du nämnde Jönsson med jättefärgstad hjärta. Ursäkta mig, men titta på det nu med den här industrin som är där. Väldigt många är rätt kort tid i en klubb, sen lämnar man antingen för att testa lyckan i Nordamerika, så har det ju varit under lång tid såklart, men kanske mer någonsin nu. Finns det där, alltså hjärtat egentligen, på samma sätt numera i en klubb, när man verkligen känner, oj vilket tryck det blev, okej jag är ju Färjestad eller jag är ju Djurgården, men när man är i sådana här stora fundament till klubbar som har sån historik, det kanske är svårt att sätta sig in i det där. Nu är det ju Gustav Rydahl som är kapten i Färjestad, hur länge har han varit där? Nu känner inte jag Gustav, det kan vara en fenomenal person, men det är ju inte lätt för honom att vara den som ska gå i täten och leda styrkorna i Färjestad när det blir en sån här jobbig inledning, om det skulle fortsätta. Förstår du vad jag är ute efter, Rickard?
Ja, men Gustav Rydahl växte upp på Råtorp på andra sidan älven ifrån Löfbergs arena. Så han, ingen kan ifrågasätta vad han känner för klubben eller sådär. Men problemet för honom, upplever jag det som i alla fall nu, att han har kommit in i Färjestad, hade inga förväntningar på sig, allt har bara varit positivt. Sen sätter man ett C på honom och sen så förväntar man sig att det ska bli ännu bättre. Och det är en anpassningsgrej också, att man måste förstå att jag måste fortsätta göra de sakerna som har gjort att jag är bra, och sen inte försöka, alltså, matcha att man tror att man måste lägga ribban högre, utan det räcker att vara så bra som du är, gör de sakerna Och det här är också lätt att säga. Du vet, ni har nog alla som lyssnar, eller som, ja, ni också killar, ni vet hur det känns när man ligger under med 3-0 och tiden börjar rinna iväg. Mm. Ens favoritlag ligger under med 3-0. Så känns det när man börjar matchen, när man hamnar i de här lägena. Så att man är i någon slags kollektiv panik. Så det gäller ju att försöka se bort ifrån den, se möjligheterna och alltså fokusera på de små sakerna som Erik sa. Jag kommer ihåg när Conny Edensson kom in och gav oss ett pep-talk efter den här fruktansvärda förlusttrenden som vi spelade ändå helt okej, men vi lyckades bara inte vinna. Så upplevde jag det i alla fall. Och då var Conny inne och så fokuserade han på, jag tror han började med att säga att ni ska åka max och byta full fart till båset för att skicka signaler till varandra. Och sen så var det några andra, alltså man tänkte, men kan det verkligen spela någon roll? Men sen kom vi överens om det inför, vi skulle möta Frölunda hemma som låg i toppen av tabellen. Mm. Och det var där det vände för oss. Vi fick någon som kom in och sa tre saker vi skulle göra. Jag kommer inte ihåg vad de andra två var, men det var två sådana här superenkla saker. Om det var chippa ut pucken eller att försöka vinna skottstatistiken. Så något annat att tänka på. Och då vann vi mot Frölunda hemma med 2-1 trots lite halvhaltande spel. Men vi kämpade tillsammans. Och det är så lätt Exakt. Att man börjar dra åt olika håll och tänker att ja, men nu jag såg C-more-sändningen när de visade på försvarsspelet hos exempelvis Gustav Rydahl. Så de hade helt rätt. Han fuskade i några situationer och så brukar han inte göra. Men jag tror att han känner att jag måste göra mål. Jag måste göra mer.
Forcera saker som
ja,
inte finns.
Ja, exakt. Och jag tror inte att det beror på klubbhjärta heller. Utan den här paniken som blir när man förlorar, det är ingen som vill förlora vart man än spelar. Men det är klart att det är lättare om man har förståelse för hur det är i vissa klubbar i vissa lägen. Men just när man hamnar i den här situationen så måste alla hitta sitt sätt att dra sitt strå till stacken. Och det börjar ju ofta med de spelarna som får mest istid, som får mest förtroende. Så oavsett vem det är så måste man göra de här små sakerna och visa kroppsspråket. Alltså, vi ger oss inte. Vi kör lika hårt oavsett om det står 0-0, 1-0, 1-1. Om vi ligger under med 3-0. Hela tiden hitta energin. Det är ju det som hockey handlar om i mångt och mycket. Alltså, de bästa lagen i världen kan ju se oerhört mediokra ut när man hamnar i de här underlägena där man känner att fan, nu går det åt pipan. Så det är det som är så intressant och så härligt med sporten i stort och framförallt hockey, att det där svänger så otroligt mycket fram och tillbaka. Så man är ju beroende av i stort sett alla som kliver ut på isen. För det ser oerhört energilöst ut när man hamnar i de situationerna som Färjestad nu då i det här fallet har gjort.
Ja,
det är du inne på där, ursäkta Niklas, att jag kommer ihåg att kroppsspråk var en sak han också tog upp, Conny Evensson. Och sen var det att alla de här små sakerna, de här små mikroduellerna, man täcker ett skott, man gör en backcheck, man får ut pucken på blå, man ser till att man åker järnet till bytet. Var det nu är, alla de här små, små bataljerna som utspelas under en hockeymatch, så skulle vi uppmuntra varandra.
Ja, så var det.
Och det skapar ju en enorm energi när man helt plötsligt, från att man haft superångest för att vi måste vinna idag, börjar få uppskattning för det här blåmärket som man just täckte ett skott i boxplay, vad det var. Och nu skapas det en energi och nu märker publiken, fan, spelarna ger allt idag. I förra matchen såg det ut som att de inte brydde sig. Det gjorde de, men de hade panik och de hade inte hittat något att tro på så de kunde dra åt samma håll. Utan hitta 2-3 saker man tror på, uppskatta varandra när man gör de grejerna, då vänder det.
Ja. Nej, men det är läskigt. Ja, det är så enkelt. Ja, men idrottspsykologi. Och jag tycker man har sett det på så nära håll så många gånger. Vi jobbade ju otroligt nära Djurgården när de fick lämna SHL 2011-2012 var det väl, om inte jag missminner mig.
Ja, och det var det.
Och det var alltså,
det är samma fenomen.
Ja, det är samma fenomen. Jag håller definitivt inte på något lag. Men det är nästan lite läskigt och otäckt att se det på sådana nära håll. När spelare då som vet exakt vad det här betyder för så många. Och det bara knyter sig. Det blir stelopererade handleder och det blir så mycket. Det blir den där stressen. Så när det väl sätter i spinn det där, då är det svårt att bryta den där trenden. Det är ingen lätt situation. Och, ja, det är 5 matcher som har gått, så vi ska inte gnugga för mycket kring det där ämnet nu. Det är bara lite intressant att höra vad som står bakom de där bokstäverna, hur man upplever det på nära håll i Karlstad. Du befinner dig ändå, Rickard. Det kommer säkerligen bli en vändning. Det kommer hända mycket den här säsongen. På tal om Djurgården där, så slopar du dem sina bonusar. i laget Djurgården då för att hjälpa till och underlätta och lätta lite på trycket under den här coronatiden. Något som vi var inne på mycket i podcasten förra veckan. Vi ska inte prata mer ekonomi den här veckan. Vi kommer komma tillbaka till det ämnet. Rickard, svensk ishockey, hur mycket följer du det nu? Har du någon spaning?
Ja, du bad mig att ha en spaning. Det som jag har fastnat för, jag vet inte om det hör så mycket till hockeyn egentligen, men det är de här böterna för illegal equipment som har delats ut nu.
Ah.
Man får böter om man inte har utrustningen på rätt sätt. Det är alltså halsskyddet som inte sitter på rätt sätt. Det gör att jag fnissar lite grann. Jag tycker att det är en självklarhet till att börja med att alla ska ha halsskyddet på rätt sätt egentligen. Det här har ju varit så fjantigt så länge. Sätt på er halsskydden och ha dem så att de syns. Det är liksom, det är inte obekvämt, det är inget problem, det är bara ren lathet. Och det är bra att man gör någonting åt det, men jag måste fnissa lite när jag ser den här liksom grejen som man lägger så mycket energi på istället för att få ordning på exempelvis bedömningsnivån på hur man ska hantera det här med domare och hakningar och allting. Jag tycker att de gör en bra ansats nu att beivra hakningar och slashingar och allt det här. Men det slutar ju så ofta i att det blir så pajigt. Jag vet inte varför. Ni får rätta mig om jag har fel här. Men man är inne på någonting, men det har inte riktigt fallit rätt ut. Varför ska det bli så pajigt? Se till att man ger de här böterna internt istället för att skicka ut det. Så att det blir en, ja men kolla, nu hade inte han halsskydd och nu hade inte han halsskydd. Vad drar det från lönen? Så till slut kommer de sätta på dem och så är det borta sen. Det var min spaning, att försök sköta det lite snyggare internt och vara lite tydligare, så blir det inte så negativt runt det.
Ja, för det blir som en uppsträckning nu, lite så här skolnivå. Vet du? Ja, du har inte tröjan nedstoppad ordentligt. Hur upplever du det? Klubbarna, jag är ju själva lite hån av det. Jag tror det var HV som gick ut med någon bild på en spelare här nu som hade ett målvaktshalsskydd på sig, att nu ska det bli ordning och reda. Hur tänker du, Erik?
Ja, jag instämmer helt med Valle att gör det på ett bättre sätt. Alltså, jag vill läsa om alltså de här skickliga spelarna. Alltså, jag vill läsa om Lucas Raymond för att han har fått en fenomenal start i SHL. Jag vill inte hålla på och läsa massa om att han inte haft halsskyddet rätt på sig och betala massor i böter. Och det är ju två saker. Sätt på det förbaskade halsskyddet som är livsviktigt. Gör det ordentligt. Sluta svamla, eller svamla som jag säger på norrbottniska. På med skyddet ordentligt. Fatta, jag såg en juniormatch här i Ängelholm. Det var en spelare som ramlade och skar upp handleden på en Rögle-spelare. Så det här glappet som blev mellan handsken och armbågsskyddet, där gick skar upp ända in till blodådern, så det bara forsa blod ut. Och tack och lov lyckas de rädda livet på honom. Men då fick man inte ha handdukar i båset på grund av corona, så att de var tvungna att springa in i omklädningsrummet, hämta handduk och sätta på och sätta tryck. Och tack och lov gick det bra för killen. Jag följer honom på Instagram, så att jag såg att det har gått bra. Men det som slog mig då var, herregud, det är ju bara att ha det högsta halsskyddet man kan ha med kevlar i som skyddar. För det är ju så lätt hänt att man ramlar när man är nere på knä eller någonting. Och så är det någon annan som ramlar och så snittar det upp halspulsådern. Och då är det ju godnatt bara på några sekunder. Så det här är ju ett extremt viktigt ämne som borde vara en icke-fråga. Det är bara att sätta på det bästa kevlarskyddet som finns. Det finns jättebra skydd nu som täcker så långt upp som möjligt. Och som Rickard är inne på nu. Det var värre för 15 år sedan, 10 år sedan. Då var de ganska otympliga de där. Men nu är de ju så smidiga. Och sen så slipper vi läsa om sånt. Jag vill läsa om Raymond Scott istället.
Ja, men jag håller med. Och visst har de haft halsskydd på sig, en del spelare som har fått böter. Jag har inte riktigt förstått det där.
Ja, de har ju haft halsskydd på, men inte nog synligt för domarna.
Nej.
Så att de har haft halsskydd, men det måste vara ännu synligare.
Ja, men allt behöver inte vara synligt. Jag håller med dig, Erika. Se till att dra de där böterna vid sidan om på något sätt mellan klubbarna och SHL istället. Det behöver inte ut i media.
Nej, för det är ju två delar som sagt. Halsskyddet ska vara på, men lös det här så att vi slipper prata om det i podden. Jag ska inte säga att det är synd om oss, men hockeyfansen behöver inte läsa om det här, utan där kan man kommunicera på ett bättre sätt, tycker jag.
Verkligen, vi vill prata idrott istället, precis som vi kan göra med Hockeyallsvenskan, som är den sista punkten här i körschemat idag, och programledare Granqvist ska ju få avsluta den, för du har kollat lite, en liten spaning där mot Hockeyallsvenskan, den unga Hockeyallsvenskan som du verkligen är. Kristianstad är ett lag som jag vet att du följer på rätt nära håll, med tanke på Gunnar Persson, GP som du kallar honom, Erik, som är assisterande tränare där. Jag såg det, deras medelålder, Kristianstad, är 23,67 år.
Ja.
Det låter som ett perfekt lag för Hockeyallsvenskan.
Absolut. Alltså, den här unga entusiasmen, frejdigheten, frenesin som vi älskar så mycket allihopa, och du allra mest, Niklas. Men det är klart jag följer dem nära. Gunnar Persson har jag jobbat ihop med, Mikael Gat har jag haft som spelare när jag coachade, så det är också en temperamentsfull herre och en väldigt lugn herre, och så Joel Gistedt då som målvaktscoach, och de har några unga spelare som är extremt intressanta. Och för att knyta ihop den här programledarsäcken där vi startar, så Kalle Klang, det är en supertalang, och han är ju tillgänglig i draften. Så hade jag valt en klubb, då hade jag tagit den här killen, för han är väldigt skärpt och han är extremt talangfull målvakt, alltså, som vi kommer kunna njuta av i junior-VM framöver tillsammans med Jesper Wallstedt uppe i Luleå, som är tillgänglig. Han är född sent på året, så han är tillgänglig i nästa års draft. Men Kalle Klang har varit suverän hittills. Han stod inte i premiären. Det gjorde Mattias Pettersson, gjorde det jättebra när de vann mot Väsby borta där, Kristianstad. Men de har en back också som heter Jakob Bondesson, som är utlånad från Rögle, 20 år. Han är hur kylig som helst med pucken. Så han ska ni verkligen kolla noggrant efter. Han är underbar att se, svenska backskolan. Carl Ernstig också, en skicklig back, nummer 6. Kalle, det här namnet tycker jag är skönt. Micke Tinak.
Aha,
det känner ni igen, va? Micke Tinak, nummer 40. Från Kallinge Ronneby från början. Han är också häftig att se. Och sen så målvaktstränarens son måste jag lyfta fram, Kevin Wenström. Så Magnus Wenström, målvaktstränare i Rögle. Okay, hans son Kevin, han är center eller ytterforward, alltså spelar ungefär som min son, vill inte heller bli målvakt, han ville heller göra mål och assist. Så alla de här unga killarna i Kristianstad, jag har fått rapporter om att det har sett väldigt bra ut på försäsongen, och det jag såg mot Väsby också, de tog tidigt ledningen i matchen och sen kunde de kontrollera och stänga ner, vara starka centralt i banan och göra vad tränaren hade kommit överens om med spelarna. Så att det vill jag lyfta fram från Hockeyallsvenskan. Sen är de här favoriterna i toppen såklart, Niklas, med Björklöven som är obesegrad efter 2 matcher, Tingsryd som har 5 poäng, Västervik som har tagit 5 poäng också efter 2 matcher. Det är lite haltande tabell. Almtuna har spelat 3 matcher och vissa lag då som Kristianstad har bara spelat 1 match.
Ja, Lukas Edmonds har de också. Randy Edmonds son är med där också i Kristianstad.
Exakt.
Men det är, för att få det till varför börjar vi prata om Kristianstad och det här unga laget. Minns du tillbaka lite, Rickard, när det kom upp hockeyallsvenska spelare till SHL eller elitserien som det hette när du körde också. Vad tänkte du, vad reflekterade du kring? Vad skilde egentligen från att komma och ta steget från hockeyallsvenskan till SHL?
Vad tänkte jag? Det är lite olika där också såklart. Jag minns när jag själv tog klivet upp från, jag var ju en säsong i Troja-Ljungby när jag klev upp i elitserien som det hette då. Det var ju lite skillnad, det måste man ju säga.
Ja.
Det är klart att allsvenskan, hockeyallsvenskan, det är en jättebra liga. Men det är väl ungefär som att kliva upp till en dag eller man har varit i SHL. Alltså alla blir lite bättre, marginalerna blir lite mindre. Det som man kommer undan med på en nivå funkar inte på nästa. Så det är lite anpassning, och det är olika för olika spelare. Det är lite beroende på hur smart man är själv och inser vad man behöver ändra på. Vad man blir satt i för situation, vilket lag man hamnar i, vilka spelare man spelar med. Så det var lite olika. Vissa spelare som kom upp såg man ju ganska tidigt att de här kommer få lite jobbigare och anpassa sig, och andra bara flöt in utan någon anpassning egentligen överhuvudtaget. Så jag tror väl också generellt att det skiljer mindre och mindre emellan ligorna. Alltså allt flyter på något sätt ihop ju, vad ska jag säga, med åren så har det blivit mindre skillnad mellan nivåerna. Ja. Om jag säger så. Det är mindre skillnad mellan NHL och SHL och mindre skillnad mellan SHL och Hockeyallsvenskan om man ska hårdra det. Men det är väldigt individuellt. Också beroende på hur ung man är, tror jag. Vissa utvecklas ju väldigt mycket bara över en sommar utan att spela, nästan, upplever jag, om man är riktigt ung. Medan har du spelat i Hockeyallsvenskan i kanske 6-8 år, så tror jag att då vet man lite mer vad man kan förvänta sig, både bra och dåligt sätt. Och det kan vara svårt också att man känner att man har den här chansen att slå sig in i SHL, och vissa blir lite tagna av stundens allvar då. Så det är inte helt enkelt kliv, men de flesta klarar det ganska bra nu för tiden, upplever jag.
Ja, och det är ju ingen stress längre. Man kan ju ha lite tålamod. Det är väl ett ord som du brukar använda, herr Granqvist, också. Vilket man kan själv inte alltid ha. Men det finns ju tid att spela i Hockeyallsvenskan, spela i SHL innan man dröver. Det sammanfattar väl den här podcasten som ju höll på i lång tid. Det är nästan 1 timme och 15 minuter. Det har handlat mycket om unga spelare. Ja, tålamod måste ni ha också för att ta igenom den. Men det var intressant att få en inblick i de här nya spelarna och lite kring de gamla också, vad som händer. De är Henrik Lundqvist och Oliver Ekman Larsson. Tänk att man benämner honom som gammal nu. Jag kommer ihåg när han gjorde sin debut i Hockeyallsvenskan med Leksand. Då var han väl typ 19 bast eller någonting, Oliver. Ja, tiden går, så är det.
Ja, och dansade på blå linjen. Nu önskar jag en väldigt fin vecka. Lycka till med poolen, Valle. Lycka till med sändningarna, Gide. Jag njuter av dig där. Du ska göra damfotboll, va? I helgen.
Jajamän, rullar jag vidare så blir det Chelsea mot Manchester City där i Super League för damerna i England. Så att det är andra grejer nu när inte pucken är på isen i NHL som den brukar vara vid den här tidpunkten. Så nu kör vi lite fotboll extra.
Men jag har en cliffhanger. Vi ska prata Karjala Cup framöver. Yep. Det verkar bli av. Och sen junior-VM och så börjar NHL förhoppningsvis i januari igen. Och jag måste bara säga en sak. Titta på säsong 2 av På gränsen. Familjen Granqvist ger det 5 stjärnor. Det finns på Viaplay. Peter Jihde är i USA. Det är så att man häpnar, man gråter, man är förundrad och man tänker efter över livet. Så se den, På gränsen, säsong 2.
Ja, och jag säger upp mig som programledare. Vi har hittat en ny Rickard. Han heter Erik Granqvist här. Han får ta över.
Ja, då får du gå ut i skogen i den här veckan.
Jag går ut i skogen, Erik. Erik, avsluta podcast nummer 294.
Tack till alla kära lyssnare. Förlåt att jag var lite seg idag. Rickard var skarp, Jihde, han är universums bästa. Jag kommer vara bättre om 2 veckor. Då ska ni få höra om Viktor Hedmans fysträning. Andas och njut.
Tack så mycket. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Jihde.
Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är mål! Det
är mål! Yeah. Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! That
was brilliant! Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.